Ja, Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1.
Ett nytt år, ett nytt reverb. Fel. I denna studion är året alltid 1979 eller tidigare.
Du vet det där programmet som har fingret på samtidspulsen och alltid spelar de senaste hitsen. Det är inte vi.
Reverb spelar musiken ifrån 60- och 70-talet. Och vi lovar, om du tycker det är hälften så bra som vi, så tycker vi att det är dubbelt så bra som du.
Välkommen, välkommen. Vi hoppas att du har saknat oss, kära lyssnare. Vi har i alla fall saknat dig. Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Och vi är, som framgick av vårt löp, radions 60- och 70-talsprogram. Och vi som sänder i studion idag är jag, Axel Wärnbo, och med mig har jag Emil Westlund och Olof Stenström. Vi har ytterligare en redaktionsmedlem, Viktor Holmberg, som tyvärr inte är med oss idag. Dagens program handlar om Rolling Stones, som vi hördes alldeles precis, Not Fade Away, från deras första skiva från 1964. Och det här är lite intressant, för den här låten var inte med på Rolling Stones, som var den första skivan, men på England's Newest Hitmakers, som är samma skiva, förutom med att låten är i lite annan ordning och det tillkommer några. Och vad beror det på, Emil?
Jag kan inte svara exakt på det, men det, på den tiden så var det inte så albumorienterad musik, så man släppte väl lite låtar och skivor hip som happ i olika länder.
Precis, det här var ju då från USA-utgåvan.
Men det är en himla bra låt. Vi har väl, det kommer väl bli delvis kronologiskt, men vi har väl snarare försökt välja våra favoriter än en översikt, Axel.
Ja, om man ska säga någonting om upplägget, så är det ju så att det här blir väl mer någon form av essäliknande program istället för en strikt kronologi där vi beskriver bandet från A till Ö, utan vi gör väl lite allmänna nedslag där vi känner att det passar. Jag kan ju tänka mig att de flesta är rätt så bekanta med Rolling Stones och deras historia.
Men ja, vi kan ju ändå dra en kort sammanfattning av bandet. De träffades i London 1960. Och huvudmedlemmarna är väl då Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman på bas, Ian Stewart på piano och eller keyboard och vilka glömmer jag nu, Brian Jones.
Precis. Och sen så precis när de slog så anslöt även Charlie Watts på trummor, om du visade sig honom. Och de gick väl ut där med ambitionen att bli Londons bästa bluesband, men det skulle visa sig att deras karriär skulle ta en helt annan bana.
Ja, de blir ju ganska snart jämsides med Beatles, ett av de största brittiska banden, och profilerar sig väl ganska snabbt som bad boys, kan man väl säga. The Beatles var, de var ju de snälla killarna från Liverpool, och Rolling Stones, det gick rykten om att de hade urinerat offentligt och så vidare. Ja, och så det här var inte, det här var inte några snälla killar.
Men Beatles var väl egentligen inte så himla rumsrena som jag har förstått heller. Bara det att det kanske tonades ner lite mer.
Ja, de smög lite mer med det, men Rolling Stones gjorde det mer. De bar det på sina armar mer eller mindre. De visade gärna den här imagen.
De hade ju flera olika managers, bland annat Andrew Long Oldham, som verkligen försökte att få det att verka som att de var värstingar liksom. Det var bland annat han som bestämde att Ian Stewart inte skulle vara en del av bandet på grund av att han inte ville ha en häftig, långhårig frisyr som de andra medlemmarna. Lyssna på Reverb på Radio AF 99,1.
soon. Under my thumb, well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to. Down to me, the change has come. She's under my thumb. I say, sorry.
Rolling Stones, Under My Thumb, och innan det hade vi The Last Time med samma band. Och jag måste säga det är väldigt skönt att vara tillbaka ute på radioeten, tycker vi nog, samtliga vi i Verb-redaktionen.
Och att starta med ett sånt band som Rolling Stones också, och deras bästa låtar, vad säger du, Olof?
Ja, det är faktiskt härligt. Rolling Stones har vi ju ändå kört en del innan, man känner att man är... Man kanske inte kan dem, men man känner sig rätt så hemma med dem.
Ja, vi körde ju ett tidigare program, och förra året var det nog, körde vi Exile on Main Street. Och där var ju inte Brian Jones med, och honom kanske vi ska prata lite mer om. En betydelsefull medlem, utan tvekan, men som inte var med under hela deras karriär.
Ja, det var väl det svarta fåret, kan man väl säga, onekligen. Han, redan som 16-åring så hade han gjort två olika tjejer gravida. Flytt på någon sorts luffarresa till Skandinavien och hoppat av sitt högstadium eller vad han gick på. Så han, redan där etablerades väl hans rock'n'roll-livsstil. Men samtidigt så var han ju också en genial musiker som spelade allt från slide guitar till oboe, marimba, som vi hörde honom spela här på den här låten Under My Thumb, och sitar, ja. Listan kan göras lång.
Ja, och han var, i början var han Rolling Stones ledare, och man kan ju fråga sig vilka var de omständigheter som ledde fram till att han sedan kom att bli sparkad ur bandet. Och Olof, har du lust att filosofera lite kring det?
Alltså, jag vet faktiskt inte. Det här, det kan vara pinsamt, men jag får nog be er fylla i luckorna.
Ja, man kan väl gå tillbaka till vad Emil var inne på, att han gärna gav sig in och spelade andra instrument. Och det här pratade ju bland annat Keith Richards om i sin självbiografi, att Brian Jones hela tiden, för han skrev inga låtar medan Mick Jagger och Keith Richards var de som var ansvariga låtskrivarna. Och det här tärde på Brian Jones självförtroende, så att han sa, men jag kan spela det här instrumentet och det här instrumentet, och... Då sa väl de mer eller mindre, ja, det är väl bra, men vi är ett tvågitarrsband och du ska spela två gitarrer nu.
Ja, och man kan ju också jämföra med just Keith Richards, för jag tänkte, det kunde ju vara det här att han tog en massa droger och var ganska ostabil. Men samtidigt, Keith Richards är ju inte känd som den nyktra personen, den nyktraste personen av alla, och han... När han var som mest nedknarkad så flyttade de ju hela studion hem till hans källare liksom, bara för att ha kvar honom i bandet. Så att det måste ju vara något annat än just hans drogberoende.
Ja, han var tydligen också väldigt otrevlig mot både Mick Jagger och Keith Richards. Det sägs väl att han mer eller mindre blir kär i att vara känd. Så när han var ute på turné så försvann han ibland från spelningar och istället för att ut och hänga med andra kända personer, och var allmänt otrevlig. Jag tror han har sagt vid ett tillfälle till, det var konversationen gick ungefär stil med, så att jag var ute och träffade Bob Dylan igår och ja, han gillar inte dig, Keith Richards. Så det blev väl så att de mer eller mindre kommer hata Brian Jones, och sen då sparkar honom ur bandet. Och detta ledde ju till en nedgående spiral för hans del.
Ja, han hittades ju, för han blev sparkad ur bandet, och en månad senare så hittades han död i sin swimmingpool. Och det är väl fortfarande inte helt klarlagt om han blev mördad eller inte. Nej, eller det är väl det, men...
Ja, detta har ju diskuterats, för det var väl någon som erkände på sin dödsbädd. Och, ja.
Att han hade ljugit om att han hade mördat honom, eller var det tvärtom?
Ja, Keith Richards sa i alla fall att ja, det kan vara han, det kan vara någon annan. En sak var i alla fall säkert, att Brian Jones var så otrevlig så att förr eller senare skulle nog antagligen någon ta och döda honom.
Oh,
Gimme Shelter av Rolling Stones. En låt som har en rätt intressant historia. Den är då skriven av Keith Richards i samband med att han har börjat höra rykten om att hans flickvän Anita Pallenberg är otrogen mot honom med Mick Jagger. Och då ska man kanske kolla lite bakgrund till vem denna Anita Pallenberg är, Emil.
Hon var tillsammans med från början var hon tillsammans med
Brian Jones.
Brian Jones, så var det.
Ja.
Och hon är från Sverige.
Hon är italienska, men alltså, jag tänkte det också först, men Anita låter ju väldigt svenskt.
Ja. Vi passar ju alltid på att koppla saker och ting till Sverige, så att det gjorde ett försök.
Ja, det var mycket bra försök. Man ska säga, precis, hon var tidigare ihop med Brian Jones och sen mer eller mindre stal Keith Richards henne ifrån honom i samband med en resa till Marokko, även om han personligen såg det som att han räddade henne. Men hon var för sin egen del var en väldigt framgångsrik skådespelerska, så hon var vid den här tidpunkten med i en film som heter Performance, där även Mick Jagger var med och spelade. Och där fanns det tydligen en väldigt manipulativ regissör som egentligen inte var så intresserad av att regissera utan bara ville hitta på fanskap. Så han såg till att de två fick ihop det, vilket Keith Richards inte uppskattade.
Stackars Mick Jagger, det måste ha varit svårt för honom, när regissören, alltså får honom att...
Vänta nu.
Det är otrogen här alltså.
Har Anita varit ihop med, eller haft ihop det med både Brian Jones, Keith Richard och Mick Jagger?
Ja, men till den här historien ska också sammanfogas att Keith Richard står och höll på med Marianne Faithfull som var ihop med Mick Jagger, så det jämnade ut sig där, även om han inte var helt nöjd givetvis. I alla fall, han satte sig ner och skrev den här låten, och man kan ju tänka sig att åtminstone på något freudianskt vis ska det då spegla hans inre själsliv. Men den har också då kommit att symbolisera Vietnamkriget och andra typer av oroligheter runt omkring i världen vid den tidpunkten.
Ja, det här är ju faktiskt en av Rolling Stones allra bästa låtar, och personlig favorit också. Och det markerar lite kanske Rolling Stones storhetstid som började slutet av 60-talet. Tidigare så var de lite i skuggan av The Beatles, och The Beatles släppte Sgt. Pepper 68, och då försökte de göra något liknande, den här The Satanic Majestic Request heter den här skivan, som inte alls blev lika lyckad, men... Sen splittrades ju The Beatles, och Rolling Stones inledde en musikalisk storhetsperiod i slutet av 60- och början av 70-talet. Och Keith Richards, han upptäckte ju även det här att man kunde stämma om gitarren i en så kallad öppen stämning. Så man bara lägger ett finger på alla strängarna och så slår man, så blir det ett ackord helt enkelt. Väldigt lätt att spela, och det är det här karaktäristiska Rolling Stones-soundet som uppfanns då.
Precis. Jag tycker framförallt att låten slutar väldigt fint när Mick Jagger sjunger Love Sister, It's Just a Kiss Away. We'll be right back.
Du lyssnar på Reverb, programmet där Charlie Watts stoicism möter Keith Richards dekadens.
Lay drink to the hardworking people. To the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common soldier. Spare a heart for his backbreaking work. Say a prayer for his wife and his children. And we still feel the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of gray and black and white, they don't look real to me. Raptors, show us the cancer of polio.